Dags nu för Sportradions årskrönika, sammanställd och presenterad av Ove Eriksson och Peter Eng.
Jag tror att han kommer att fixa det här nu. Där har han vägkammen och publiken jublar. Jag hoppas ni kan höra vilket jubel som följer Ingemar ner mot mål. 45.
Ja, hur man känner sig, det är otroligt lycklig. Men det är förmodligen min lyckligaste stund i mitt liv just därför jag har vunnit fjärde gången.
Så har domaren gjort ordning på det hela och så springer han därifrån, backar därifrån och så blåser han och så springer Roy Andersson till. Kommer han där?
...1979 var inget dåligt svenskt idrottsår.
Nej, det hände faktiskt en hel del, mer än man kan tro.
Världsettor flera stycken och på de mest skilda områden.
Men störst av dem alla, Borg och Stenmark.
Det visar Sportradions omröstning om årets bästa svenska idrottsprestation.
Stenmark vann ju klart, Borg tvåa.
Och så kom han då till Åre. Och han kom utan en slalomseger på nästan 2 månader.
Jublet bryter ut när han startar nu och alla vill så väl att han ska få en fullträff också i specialslalom, hans älsklingsgren. 10 sekunder där.
Och är samlat mycket snabbt, rakt ner, snabbast i spåret. Lite dålig kontakt med snön hade han ett tag, men nu är han tillbaka igen.
22.91 var Mers mellantid. 21, 22... Och 83, han är snabbare, 800 delar vid mellantiden och leder, alltså har ökat ut sitt försprång på 5700 delar. Har 65 att gå nu på ner mot mål. Och Ingemar, det här ska inte vara några problem väl. 35 sekunder där för Stenmark. Jag tror att han kommer att fixa det här nu. Där har han vägkammen och publiken jublar. Jag hoppas ni kan höra vilket jubel som följer Ingemar ner mot mål. 45 sekunder där, 51, 21 ska han göra. 48, 49, ja!
Äntligen en vinst i slalom. Den första på 6 tävlingar. Sammanlagt blev det bara 3 slalomsegrar på hela säsongen. Vad hade hänt? Hade han blivit för tung? Man frågade och man frågade. Och till slut sa Ingemar:
det här går snack, men det här är skitsnack. För det här är inte alls på det vis, utan så fort det går sämre i en gren så kommer allihop med förklaringen att han har, är på det vis, han är nervös och han är det ena med det andra. Men här finns det mycket olika saker. Man kan inte förklara vid en sak att det är så och så. Utan, och här kan hända vilken åkare som helst. Man ska måste skylla på allt möjligt. Vad fasen är... Även om inte banan är riktigt bra, så är det... Man ska egentligen inte behöva skylla på det. Men säga att den här banan är jävligt bra och allting är bra, då ljuger jag ju. Så jag blir ju tvungen att säga vad... Och det tycker jag inte om egentligen.
Nej, det här var aldrig någon stor slalomsäsong för Stenmark. Trots det vann han världskuppen i disciplinen. Nej, se, det stora numret, det var storslalom det. Han vann och han vann. Segermarginalerna växte och växte. Rekordet kom i tjeckiska Jasna, drygt 4 sekunder till närmaste man. Och så säsongfinalen i japanska Furano. Stenmark kunde bli historisk. Seger där, och han hade som första man vunnit världscupens alla 10 storslalomtävlingar under en och samma säsong.
Där är han i backen på det flacka partiet. Hukar sig ner, vart ute i 43 sekunder. Bara står och glider på skidorna. Det gäller att få dem att gå fort här nu så att man inte tappar tiondelar och till och med sekunder. Ännu inga rörelser utav honom. Nu börjar han svänga. Då kommer han in i slutbranten.
Där är han betydligt snabbare än Lytt och en på övre kanten. Tycker det ser mycket fint ut här nere.
Ja, han var på 1.01 lite drygt där uppe vid ingången. Och 1.02 har jag på Hemmi och Forni. Och då ska Ingemar Stenmark kunna klara det här. 1.29.44 ska han göra. Och nu har han 7 portar kvar. 1.20, 1.22. Ja då, det här ska väl kunna gå vägen. 24, 25, 26, 27. Kommer då? Ja, 1.27.88.
Jo då, han vann i Furano och han blev historisk. Men världscupen totalt, den lyckades han inte försvara. De nya reglerna gynnade störtloppsåkare. En sån var schweizaren Peter Lüscher, och det var han som tog hem världscupen. Och allt oftare ställdes frågan, och allt oftare kom önskemålen, för att inte säga kraven. Borde Ingemar inte försöka sig på störtloppet ändå?
Ja, jag kom aldrig på frågan. Och jag har inte någon chans heller. För de åker ju... De är ju bland de 10 bästa nästan i störtloppet här. Kombinationsåkarna. Ja, jag har aldrig någon chans.
Och så inleddes den här säsongen, Olympiasäsongen. I all hemlighet börjar Ingemar träna. Just det, störtlopp i Italien. I ett av åken tappar han balansen, faller, skadas och hamnar på sjukhus. Hela Sverige och hela den alpina skidvärlden håller andan. Ingemar kommer undan med blotta förskräckelsen. 3 månader senare, Ny världscuppremiär. Storslalom i Val d'Isère och en rätt otränad Ingemar Stenmark.
Ingemar Stenmark har snabbat hela tiden hittills. Hur klarar han sig?
Jo, han låter gå på några ställen. Alltså han låter skidorna glida undan istället för att hålla höjd i svängarna. Just på en sån här rund sväng in i målskjutsen.
Och så kommer han ner i målskjutsen. Han har alltså varit ute i 1.07 nu. 1.17 hade Strell. Ingemar kommer i målskjutsen. Han får göra 1.17.74 och det klarar han. Han kommer att ta ledningen igen här. 1.16.32.
Och så vann han igen. Storslalom i Val d'Isère. Några dagar senare slalom och storslalom i Madonna. Hans 13:e raka delseger i storslalom. Ett stycke alpin skidhistoria.
Historisk blev också Björn Borg som vann sin 4:e raka Wimbledon-titel. Och då hade han dessförinnan, liksom i förbifarten, vunnit grustiteln i Paris. På gräset i Wimbledon brukar Björn ha svårt i de inledande matcherna. Så även det här året. Vi minns hur nära han var att försvinna redan mot Indien via Amrit Rai. Sen gick det lättare. I semifinalen hade han till exempel inga som helst svårigheter med sin gamla antagonist Jimmy Connors. Men i finalen väntade servkanonen Roscoe Tanner. Och det skulle bli en riktig perste.
4-6 alltså, och sett bollar för Roscoe Tanner. I tiebreaket. Björn servar där. Retur upp Tanner. Retur av Borg. Och Tanner kommer lobba med Borg. Borg kommer smasha. Borg missar loppen. Och Tanner tar Borgs båda servar. Det låg liksom i luften när det var 4-5.
Andra sätt.
5-1-40-0. Borg servar i backhandrutan. För kritan rycker och Tanner missar. Borgs välplacerade långa serv på kritan. Att det är 6-1.
Tredje sätt. Tanner
har chansen här att ta sättet. 40-15 andra serven kommer där. Björn får han på den. Och den passerar amerikanen. Mycket bra på den av Borg. Så står den diagonalt. Helt nära sidlinjen på Tanners forehandsida och det är 40-30. En chans för Tanner kvar att ta sättet. Han servar in där. Retur av Borg långt ut. Tanner tar de viktiga poängerna i den här matchen. Det är inte Björn som gör det. Och Tanner leder med 2-1 i Wimbledon-finalen.
Och så 4:e set.
En setboll kvar för Björn Borg och ta det 4:e setet i Wimbledon-finalen. 5-3 och 40-30. Borg servar i backhandrutan. Nät och in. Ny första serv. Ja, det här är en gastkramande, nervdallrande tillställning. 40-30 sett på alltså in där på nya första serv. Björn vid nätet och försöker bli pass. Ut av Tanner! Där Björn håller på att bli passerad. En forehand av Tanner som nästan står på sidlinjen. Men Björn tar sättet. Och Borg vinner det 4:e setet med 6.
Och så då 5:e och avgörande. Borg hinner han
1-2 av Tanner. Och Tanner täcker vid redan. Norren får han boll i en av Tanner. Och det är 40-30. En matchboll kvar för Björn Borg. Och håller nu hans nerver. Så är han absolut en järnman. 40-30. En matchboll kvar för Borg. Han servar i backhandrutan. Första serven kommer där. Tanner forehand. Djup ner mot baslinjen. Forehand av Borg. Tanner backhand. Borg forehand. Tanner backhand. Båda med baslinjen. Björn forehand. Tanner rakt backhand. Borg skär sig framåt nätet. Björn kommer att vänta vid nätet i alla fall nu. Och så är det forehand. Borg linje! Björn missar det 40-lika! Från 40-0 till 40-lika har Roscoe Tanner gått. När Björn chansar på att gå på nät. Returen är för svår från Tanner. Och Björn står bollen i nät och tappar 3 stycken matchbollar. Och vinna Wimbledon. Det är alltså 40-lika och 5-4 för Borg. Och publiken är absolut i uppror kring Wimbledon Center Court. Borg servar nu. Första serven in där. Backen av Tanner i rätt. Björn får en ny matchboll. Sin 4:e matchboll. Och Björn går lugnt tillbaka till sin serveposition. I backhandrutan. Amerikanen gör sig beredd. Det är alltså 4:e matchbollen för Borg. Efter 2:49. Borg servar där. Tanner forehand. Borg trycker sin backhand där. Tanner backhand. Ut! Matchen är slut! Borg går ner på knä! Knyter båda nävarna. Tittar upp emot den molniga Wimbledon-himlen. Matchen är slut. Och det singlar in.
Ja, ännu en fantastisk seger. Och Björn hade förstås, liksom de flesta andra, svårt att samla sig efteråt.
Ja, hur man känner sig, det är otroligt lycklig. Men det är förmodligen min lyckligaste stund i mitt liv just därför jag har vunnit 4:e gången i rad Wimbledon och jag trodde aldrig att jag skulle vinna den här matchen efter speciellt i början så hade jag svårt att...
Ja, Björn Borg blev historisk. Egentligen förlorade han bara en match av större betydelse under året. Det var i US Open när han tvingades ge sig mot Roscoe Tanner som därmed alltså fick sin revansch. Men tyvärr så drabbade Björn också ihop med den svenska pressen i början av året. Detta sedan han blivit hotad till livet i ett anonymt brev undertecknat Röda Brigaderna. Saken slogs förstås upp på löpsedlar och Björn reagerade snabbt. Kände sig på nytt illa behandlad och bestämde sig för att inte spela i Sverige under resten av 79.
Det som har hänt nu, det här är inte första gången, det är andra gången. Det första gången var med den här Israel också. Det var första grejen och ja, men det är inte så roligt för mig att komma hit och spela när det är såna här skriverier och sånt. Men jag tycker det är roligare att komma hit och du själv tycker det är roligt, va? Jag menar, om jag skulle komma hit och du tycker det är roligt, då kommer det även gå ut över tennisen, och det vill jag inte, va? Jag vill komma hit till Sverige och spela bra tennis först och främst, va? Men det är därför kommer jag stå över resten av året.
Ja, den gången i slutet av februari stormade det verkligen kring Björn Borg.
Överhuvudtaget var 1979 något av schismernas år. Och det var särskilt en kille som det stormade och fortfarande stormar alldeles extra kring.
Stormar, jag vet inte. Jag kanske ibland är lite annorlunda än andra, men det stormar väl kanske mest kring privatlivet. Det tycker jag, det har inte folk med att göra vad jag gör.
Frank Andersson, ja. Skulle Frank kunna återta den VM-titel han förlorade 1978 i Mexiko? Den här gången gick VM i San Diego i Kalifornien och Frank tog sig till finalen i 90-kilosklassen. Där stötte han på ungraren Növenje och fick snabbt en ledning med hela 6-0. Men det hela höll på att vända, för plötsligt var ungraren i fatt.
37 sekunder kvar, Frank leder med 7-6. Och de hänger på varandra, Frank har kryss på skottningen. Han kommer inte åt ungraren, som bromsar hela tiden och som är tät. Och så försöker Frank kasta ungraren, men det går inte. Ungraren sitter som en klase på Frank. Och nu är det 23 sekunder kvar och det är fortfarande 7-6 till Frank Andersson. Och så är de igång igen. Sista 20 sekunderna, Frank en poängledning. Så han klarar det här. Frank med två varningar, ungraren med en. Båda är lika trötta. Och de står intensivt. Nu på väg ut mot facilitetszonen nu. Frank släpper tag i ungrarens arm och de hänger på varandra. Det är 6, 5, det är 4 sekunder, 3, 2, 1. Matchen är slut. Frank Andersson är världsmästare och har vunnit med poängen 7-6. 7-6 över ungraren Löfvergi i en otroligt dramatisk match. Och Frank är så trött på att...
Det funkar bra första perioden och en bit in på andra, men sen när jag ledde så tänkte jag jag kan vinna och jag spände mig i magen och fick dåligt med luft i sista. Men som sagt, ja det gick ju hem, fast det var på håret.
Hur trött var du egentligen?
Nej, jag var bra trött, för jag kände pressen från de svenska liksom lagledare och killar att jag trodde inte jag skulle orka när det var 1 minut och 20 sekunder kvar.
Hur känns det nu så här direkt efteråt?
Nej, det är svårt. Jag har inte känt efter än, utan jag ska åka till hotellet och så dricka några öl. Och så ska jag ringa hem till mina föräldrar och tala om att det gick bra. Så blir de nöjda i ett halvår till, innan de börjar gnera, så ska jag vinna igen.
Just det. Om lite mer än ett halvår är det olympiska spel i Moskva. Och där har Frank tänkt sig att ta en guldmedalj. Det är det enda som fattas i hans karriär. Visst är han vårt största OS-hopp i Moskva. Tidigare det här året hade han också blivit Europamästare i Bukarest. Frank vann alltså de stora mästerskapen, trots skadorna, trots alla grälen med förbundet, trots alla andra bekymmer. Förklaringen, ja, åtminstone en del av förklaringen har Frank själv.
Jag tar det hemskt allvarligt, men samtidigt mycket, mycket lek. Tar man bort leken ifrån idrotten, då blir det inte längre någon idrott.
På sitt sätt blev 1979 alltså ett stökigt år. En av de som drabbades var brottarnas rikstränare Bernt Örbom som sparkades.
Minns ni cykelbråket? Det skar sig mellan förbundskapten Palle Munter och Saab-cyklisterna Tommy Prim och Alf Segersäll, som ville ha ett rent Saab-lag i landslaget. Innan de två skrev proffskontrakt med ett italienskt stall hann Segersäll vinna amatörernas Giro d'Italia.
Och minns ni alla fotbollstränare som fick gå under uppmärksammade och stundtals pinsamma former? Djurgårdens Allan Ball, AIKs Jens Lindblom och kanske det mest omtalade fallet, Landskronas Ulf Schramm.
Men allt var nu inte jämmer och elände i fotbollslandet Sverige.
En lång får att springa på ner mot Nicka Börns och Nicka fel. Och plötsligt kommer han fri, Kindvall, och ska loppa över Kilton i en jättekang. Och vi stoppar direkt så att han lyfter bollen rakt upp i luften. Kenny Börns missar bakåtpassningen.
Juryn har beslutat att utdela 1979 års bragdmedalj till Malmö FF för den serie av bragder, lyder motiveringen, som förde MFF som första svenska lag fram till finalen i den europeiska mästarkuppen i fotboll. Malmö FF blev alltså det första svenska lag att nå finalen i Europacupen för klubblag. Vägen dit gick via segrar över Monaco, Dynamo Kiev och så den fantastiska kvartsfinalen mot Wisla Krakow från Polen. Polackerna hade vunnit hemma med 2-1 och de tog också ledningen i returen på Malmö stadion. Allt hopp syntes ute när det närmast otroliga inträffade.
Hansson fram till Staffan Tapper som rusar och så målvakten ut och så tappar han bollen. Och så har domaren blåst dessförinnan för att Tapper var på målvakten och skjut. Och Servin som hade chansen efter Tapper stöffas som kull och det är straff för Malmö FF. Anders Puskas Ljungberg springer till, skjuter, i mål!
1-1, Anders Puskas Ljungberg.
Staffan Tapper ska lägga frisparken, tar några få steg bara så lyfter han in bollen och sen nick mot mål, i mål!
Nick, Puskas igen och 2-1.
Då har domaren gjort ordning på det hela och så springer han därifrån, backar därifrån och så blåser han och så springer Roy Andersson till. Så kommer han där och så skjuter han i famnen på målvakten och så returen, i mål!
Och så kom det sig att 0-1 blev 3-1 och sedermera 4-1 till Malmö som alltså var i semifinal. Tre av målen inprickade av Anders Puskas Ljungberg.
Semifinal, ja, mot Austria från Wien. Sensation när Malmö fick 0-0 borta och nog skulle man väl med lite tur kunna snickra till ett mål i returen hemma.
Tappar han bollen men får hjälp av Erlandsson som spelar bakåt till Roy Andersson. Roy lyrar upp den till Erlandsson att springa på. Erlandsson får kontroll över den och går förbi Robert Sara, trängs med honom. Robert Sara är det som vinner bollen. Och det är Erlandsson som får frisparken. Men det är Puskas Ljungberg som lägger upp bollen. En frispark i ungefär samma position som Tappers alldeles nyss, fast på andra sidan banan. Puskas Ljungberg springer till. En lyra in mot mål. Hoppas nickas av Tommy Andersson i mål. I mål! Tommy Andersson 1-0 för Malmö FF. Tommy Hansson heter han, ursäkta mig.
Jajamensan, det där var målet. Slutresultat 1-0 för Malmö FF. Ett mål som alltså räckte och förde fram skåningarna till den stora matchen.
Och kan man tänka sig, ett hårt skadedrabbat Malmö FF i den stora Europacupfinalen i Münchens Olympiastadion. Motståndare och storfavorit Nottingham Forest.
Har ni hört va? Ett svenskt lag som får dessa ovationer. Malmö, Malmö tjuter publiken. Det är inte bara skåningar, för de kan inte låta så mycket. Men de vinkar med sina blåvita flaggor. Nu snackar Magnus Kent Jönsson och Erlandsson medan bollen susar iväg ner mot Nottinghams mål. Det är där Spider Anderson vinner en nickduell. Och där Nottingham spelar upp den så skarvar Erlandsson fint bakåt till Kent Jönsson på egen planhalva. Och han är långboll att springa på ner mot där Nicka Börns och Nicka fel. Och plötsligt kommer han fri, Kindvall, och ska loppa över Kilton i en jättekang. Och vi stoppar direkt så att han lyfter bollen rakt upp i luften. Kenny Börns missar bakåtpassningen och Jan-Olof Kindvall får sitt livs finaste chans. Helt ensam med sitt och tveka. Fint trippelspel hos Malmö. Prytt skriver bollen in mitt på banan. Robert, en lång boll fram att springa på Kindvall. Kindvall går förbi Andersson och i sista stund är Andersson där och slår undan bollen från svensken innanför straffområdet. Det är frispark blåst innan. Hade inte engelsmannen tagit svensken hårt strax utanför straffområdet så hade Kindvall varit helt ensam i Kylton. Han tappade balansen. Vi spelar på övertid. Viv Andersson, högerbacken, Nottingham kastar där, bryter Puskas Ljungberg, tvärvänder, lurar bort McGovern och så spelar han tyvärr på engelsmannen igen. Boyer får ta på bollen, skickar en lång vänsterkross ut till Robertson, vänsterytten. Robertson möts av Roland Andersson och bakom honom finns Brytz. Och Robertson är mot kortlinjen. Där kommer inlägget och det är bra. Och där nickas bollen i mål av Trevor Francis. Där det har gått en minut och för mycket av den första halvleken.
1-0 till Nottingham Forest på övertid och några fler mål blev det inte. Puskas Ljungberg direkt efteråt.
Jag tycker att vi gjorde en bra match. Vi ett spel och dra upp det, men kom hade den lilla mer turen som
vi har ju en förbaskad otur med skålen.
Ja, det har vi, och sen så tyckte jag ju att vi hade ju ett par vassa chanser upp som lika gärna kunde resultera till ett mål, men nu var det deras tur och det är bara gratulera dem.
Satte det ner humöret här med skålen?
Nej, det tror jag inte. Jag tyckte att alla kämpade väl och jag tyckte att vi gjorde en utomordentlig genomförd match för allihopa. Det tror nu finns inget att klamra på.
Så sa Anders Puskas Ljungberg den gången. Några månader senare var tongångarna inte lika glada. Puskas blev helt enkelt petad efter en kontrovers med tränaren Bob Houghton. Även andra profiler lämnade Malmö FF, inte på grund av inre stridigheter utan av andra skäl. Bo Larsson, Staffan Tapper, Tommy Larsson, Christer Kristensson. Alla finns de nästa år i andra klubbar.
Men resultatmässigt lyckades alltså Malmö FF väldigt bra. Desto sämre gick det tyvärr för det svenska landslaget. Sverige vann bara 3 av 12 landskamper och missade också EM-slutspelet. Som allra sämst kändes det när Sverige bara fick oavgjort 1-1 borta i EM-kvalmatchen mot Luxemburg. För att inte tala om när det här inträffade i Oslo.
Från höger, det är Arne Larsson Öckland som slog den förra högerhörnan. Jag tror att han ska slå den nu igen. Ja, det gör han. Slår den in mot målet och där kommer Åsö och nickar men bakåt till Thoresen. Han är inne i straffområdet på vänstersidan, går mot Gustav, spelar in mot centern bakåt. En normal friskjuter utan mål! I mål! I mål av Arne Larsson Öckland efter 14 minuter spel.
Men det blev värre ändå. Norrmännen gjorde nämligen ytterligare ett mål. Och den här målfarliga Arne Larsson Öckland, han skulle slå till igen. Och det var inte bara mot Sverige han gjorde mål.
I golven! Arne Larsson Öckland skorer! Arne Larsson Öckland! Herre min Gud! Arne Larsson Öckland kastar sig fram och skorer! Och Norge leder 1-0! Norge leder 1-0! Och det hela är närmast avgjort. Kamrat Brezhnev, pass på! Här kommer vi!
Ja då, det där har ni säkert hört några gånger vid det här laget. Samma man som inledde målskyttet mot Sverige gjorde alltså också Norges mål mot Västtyskland i OS-kvalet. Men tillbaka nu till vårt eget landslag. En svensk trotjänare lämnar sin post efter precis 9 år. Förbundskaptenen Georg Åby Eriksson. Så här ser han tillbaka på sin tid.
Ja, positivt. Det var ju naturligtvis de här härliga åren 72, 73, 74. Där det växte fram ett väldigt, väldigt bra lag som var väldigt roligt att ha hand om naturligtvis. Alla var positiva och det var oerhört mycket fotboll i varje spelare. Sedan naturligtvis har sista året här där vi ju inte fick de framgångarna som jag väl hade hoppats på. Det började väl rätt så bra i våras, men hösten blev ju ganska svår. Dels var det mycket skador och dels mötte vi motståndare som är lite för svåra för oss. Så att ja, det var i alla fall inte så roligt resultatmässigt. Jag ser det inte så negativt, så att det växlade här.
Åby gick, istället kom Laban. Ja, egentligen heter han Lars Arnesson. Tycker han att han får ärva ett bra landslag?
Ja, jag räknar nog med att det så småningom ska bli ett bra landslag igen. Det som hände i höst här tar i alla fall inte jag så allvarligt på. Och det är inte säkert heller att det är rätt manskap som var med i höst som ska vara med i vår. Jag vill jobba förutsättningslöst och jag hoppas att alla våra bästa spelare som är intresserade av en landslagsplats, de tar nya tag för att komma igen. Och så ska vi bilda ett nytt gäng som jag tror och hoppas ska kunna få framgång.
Den nya förbundskaptenen klev direkt in i händelsernas centrum. VM-kvallottning som sändes direkt i radio.
Skottland nu. Ska få en motståndare.
Gruppen 6. Sweden.
Sverige.
Det blev till slut 5 lag i Sveriges grupp. Skottland, Portugal, Nordirland och efter en hel del rabalder också Israel. Där har ni våra motståndare. Den nya förbundskaptenen kommenterar detta på det här viset.
Ja, jag är optimistisk och tycker att vi har ganska bra chanser. Jag bygger det på att de andra lagen, våra motståndare, tycks ju ha problem de också. Och jag hoppas att de problemen ska vara större än våra.
Ser du någon av de här nationerna som svårare än den andra?
Ja, det är klart att man har väldigt stor respekt för Skottland. Men nu har de visat här i höst att de kanske inte är så bra. De har gjort dåliga resultat. Man har respekt för Portugal som vi ju har minnen av, spelar en väldigt teknisk och snabb fotboll. Men jag är inte säker på att de ser ut så fortfarande. Nordirland har jag sett och det är ett tungt duktigt lag som vi också måste ha respekt för. Och sen vet vi ingenting om Israel, och det kanske är det värsta. För att de kan bli en joker här som ingen går att räkna med riktigt.
I fotbollsallsvenskan rådde stor ovisshet in i det sista. Spänningen bidrog också till välfyllda läktare. Skulle guldmedaljerna gå till Halmstad? Skulle ett Stockholmslag, det vill säga AIK, åka ur för ovanlighetens skull? Svaret gavs i sista omgången när de två möttes i Halmstad. 0-0 i halvtid betydde att IFK Göteborg var mästare. Men bara så långt. Sen började nämligen andra halvlek.
Redan den första matchminuten utav den andra halvleken är det klipp. AIK-arna är lite passiva i sitt försvarsspel. En boll nickas ut av Sven Dahlqvist. Inte bättre än att den hamnar hos fött på fötterna hos Sigge Johansson. Han driver bollen lite grann, lägger ut den på högerkanten till Hasse Selander. Som ett perfekt inlägg når Hasse, når Rutger Backes huvud. Och från nära håll nickar Rutger Backe in. 1-0 till Halmstad bollklubb förbi Ulf Jakobsson. När det har gått 48 sekunder utav den andra halvleken. Och Halmstad bollklubb är i topp. Och vad värre är för de svarta AIK:arna, de är också nu näst sist i den allsvenska tabellen.
Och 1-0 till Halmstad skulle 10 minuter senare följas av det här.
Kommer hörnan igen, fin hörna. Ulf Jakobsson boxar till ny hörna. Och vi är uppe i 5 stycken nu på kort tid. En sån mycket underlig svängning som det har blivit av den här matchen, där AIK ju hade allt som var överhuvudtaget av värde i den första halvleken. Och i den här har de inte varit över mittlinjen på de här första 11 minuterna. Så kommer frisparken då, eller hörnan. Sigge Johansson, och det är nick! Ett mål av Stefan Larsson. En perfekt nick, alldeles under ribban. Och det är 2-0 till Halmstad bollklubb. Detta efter 12 minuters spel. Och nu är frågan om i varje fall inte toppstriden är avgjord. För det verkar som om AIK-arna inte har mycket kraft kvar just nu. 2-0 till Halmstad bollklubb. Stefan Larsson är målnickare.
Och 2-0 blev det också. AIK till division 2. Guldet till Halmstad.
Det blev Halmstad även i handbollstoppen genom Drott som vann nu för andra året i rad. Men vilket raffel. De mötte Ystad i finalen och vann den första matchen med 17-16. Den andra matchen slutade 19-19, oavgjord alltså, men det räckte för guld för Drott. I basketallsvenskan blev det också stor dramatik. Alvik och KFUM Uppsala till final, och det behövdes 5 matcher för att kora årets mästare. Och i 5:e matchen blev marginalen endast 2 poäng upp för Alvik, svenska mästare igen.
Håkan Karlqvist har också varit svensk mästare i motocross. Nu blev han världsmästare med sin 250-kubikare. Han vann hälften av de 12 deltävlingarna. Och så här berättar en suverän mästare.
Ja, jag kunde träna mer nu 79. För att jag fick fullt stöd från Husqvarnafabriken med meck och buss och allting. Så jag fick i service perfekt, så jag slapp hålla på och mecka själv hela tiden. Så att jag kunde gå in för träningen och ordentligt. Så att jag kunde koppla av mellan hiten och det. Det gjorde mycket.
När du ser tillbaka på ditt år, världsmästaråret 79, vad är det du minns helst och mest?
Ja, det var väl i Holland var den första tävlingen jag vann bägge hiten i. Och då de spelade nationalsång och det. Det var första gången jag var med om det. Så att det kändes ju ganska härligt.
Det blev en svensk världsmästare också i rally, Björn Valdegård, som tillsammans med kartläsaren Hans Torselius svarade för en rad toppinsatser. Många trodde nog också att de redan i RAC rallyt skulle knipa titeln, men där stoppades de av en hel del otur, massor av punkteringar. Det blev i stort sett ett bedrövligt rally för Björns del, och avgörandet fick vänta ända tills den absolut sista VM-deltävlingen för året skulle köras, Bandama-rallyt på Elfenbenskusten.
Året har väl inte givit så många segrar, det är 2 stycken. Däremot så har jag många andra platser och inget brutet lopp. Så jämnheten och ett fantastiskt vagnmaterial och en otroligt duktig kartläsare tror jag till sist har gjort kombinationen som var behövlig.
Aldrig har vi varit världsmästare i bandy. Nu kunde vi ha blivit det på hemmaplan. Sista matchen mot Sovjet blev direkt avgörande, och håll med om att det såg bra ut till en början.
Tommy Axelsson ut på högersidan. Jan Berlin gör en bakom ryggen dribbling, lite vågat i det läget, men han får i alla fall fram bollen till Håkan Olsson som vidarebefordrar den till Mikael Arvidsson som är mitt på rysplan. Han har mött sig mot Pinnar Vasas vidare för att få fri med målvakten och skjuter i mål! Och ja, det kommer i alla fall Plavono nu för upp bollen, och så lyfter han den fram till Lomanov. Lomanov listar i straffområdet och så skjuter han i mål! Förbi Tommy Axelsson, en boll som inte såg alldeles omöjlig ut att klara. Inga bra tecken alls. Och så tappar Stefan Karlsson en boll som ryssarna snappar upp. Och sen fin boll fram där till Lomalon som skjuter i mål.
Och så gick det då inte den här gången heller för Sverige. Slutresultat 4-2 till Sovjet. Efter ytterligare ett mål av Lomanov, världens bästa bandyspelare.
Och SM-finalen mellan Broberg och Baltic, minns ni den? Hur Broberg tog ledningen med 3-1 före paus såg ut att rätt enkelt kunna bärga en ny SM-titel. Men Baltic-spelarna, ja, de ville annat. Och inom loppet av 6 minuter i början av andra halvlek så hände detta.
Och så är det Baltic som har den första hörnan i andra halvlek. Det är Per Toner som ska spela bollen. Och där står Mats Karlsson bred. Men klubban höjer den och så skjuter han. I mål! I mål! Det är Baltics tur att träffa rätt på hörnor. Det viktiga första målet i andra halvlek gör Baltic.
3-2 alltså.
Dämpa är det som kommer åkande efter att ta bollen. Och till Mats Karlsson som slår in den i centrum. Studsar på bröstet där. Och så jättechans för Baltic gör mål! Fred Broström är där på en boll som tas ner av Broberg-försvaret rakt i gap.
Och så var det helt plötsligt 3-3, men det skulle hända ännu mer.
Frislag, då Bempa skjuter. Ut i mål! Bempa långskott, 5 meter utanför straffområdesgränsen. Och nu är han glad, Bempa. Han jublar med händerna mot himlens sky. Och så kramas han om av lagkamrater. Och så har Bempa Eriksson givit Baltic ledningen med 4-3.
Ja, det här måste vara en underbar avslutning på en härlig bandykarriär.
Det måste man göra. 3-1 i halvlek och vände. Pangbong till...